med familjen. Och som sagt, att i år så blev det ju lite extra att man kunde vara här på Skansen, som är verkligen så gamla traditioner, att det är Sverige. Ja. Så att, och just det här att få uppleva både firande och att en bra konsert. Mm. Så att det ska bli en trevlig eftermiddag kväll.
Ja, just det.
Och kul att samla med familj och vänner, och att det är lite blandade människor. Så att det är superkul.
Ja. Mm. Men du har också, för du har ju varit i Norge en del och firat 17 maj. Är det stor skillnad eller?
Väldigt stor skillnad. Där var det liksom pompa och ståt, och man hissade flaggan och var uppklädd. Och det var ju lite på ett annat sätt. Så jag firat både i Sandefjord där jag bodde och i Oslo ett år. Så det är väldigt stor skillnad. Men här är lite mer lugnt om man
stor
säger så.
Stor skillnad och lite mer lugnt här alltså i Skansen, som är alltså epicentrum för nationaldagen, kanske vi kan säga. Tack så mycket hörni för att
Tack
ni var med.
Hej hej. Ha det bra.
Tack själv. Ha det bra.
På detta är en väderprognos. Götaland får imorgon först lokala skurar, sen uppehåll på de flesta håll utom i Skåne. Svealand molnigt med en del regn, södra Norrland mulet med en del regn, och så blir det också i norra Norrland. Det var kvart i fem ekot.
P1, Sveriges Radio.
Strax hör vi tredje och sista delen i en miniserie om public service.
Sälar som knorrar och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland, och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag klockan 6:10.
Och nu alltså tredje och sista delen av Omöjligt uppdrag, som bland annat ställer frågan om public service i Europa har en framtid, eller är den snarare på väg mot sin oundvikliga död? Programledare Freddy Rammel och Martin Wiklin.
Public service, en institution som är älskad av vissa.
Det är en absolut självklar del i vår demokrati.
Och hatad av andra.
Därför är det, tror jag, bra om man lägger ner public service.
I sin nu drygt 100 år långa historia så har public service ständigt varit omdiskuterat.
BBC has become, I think, an outlet for the woke liberal sort of woke artery.
Är det vänstervridet, högerängsligt?
Public service är inte vänster. Ni kan tycka det hur mycket ni vill.
Är det för dyrt, för brett, för smalt?
I just don't think that people should be forced on pain of imprisonment to pay what is essentially a highly regressive poll tax.
I den här programserien frågar vi oss: hur blev public service som det blev? Är det en högmodig idé, en 1900-tals relik, eller är det viktigare än någonsin?
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible. It's impossible to get it right.
Du lyssnar på Omöjligt uppdrag, en serie i tre delar om public service födelse, strider och framtid i Europa. Avsnitt 3. En hotad institution.
Mer, Per, för nu är de på plats. Varsågoda.
Ja. Välkomna till dagens pressträff. Idag har regeringen fattat beslut om...
En mulen och kylig dag i slutet av maj 2025 kallar Tidöpartierna till presskonferens. Den är lång, den är tråkig, den är bitvis obegriplig för en oinvigde. Den handlar om framtiden för public service, och presenterar framförallt förslag som redan varit kända i över ett år.
Innan vi går in på detaljerna i propositionen, som jag förstår att ni är mycket nyfikna på, så vill jag ändå...
I SVT Nyheters direktsändning om sin egen framtid kommenterar Kulturnyheternas redaktör Per Andersson vad man ska ta med sig från den här timmen.
På det stora hela tycker jag budskapet idag till public service-företagen, till svenska folket som tar del av dem, att vi fortsätter som tidigare. Sveriges Television och Sveriges Radio ska fortsätta höra till de stora dominerande företagen i mediesektorn i Sverige.
Det låter inte som en katastrof direkt, Freddy.
Nej, det gör ju inte det, men det är annat ljud i skällan från Silla Bänke, vd för det här bolaget, Sveriges Radio.
Jag har ju varit ganska tydlig redan från början att om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Liknande ödesmättad retorik kommer från både Utbildningsradion och Ann Lagerkrans på SVT.
Det medför stora konsekvenser för SVT och vi kommer stå inför stora rationaliseringar.
I det här sista avsnittet av Omöjligt uppdrag ska ju du, Freddy, grotta ner dig i det här. Är public service hotat som idé eller institution eller kanske som både och? Och hur väl stämmer visionen om medier i allmänhetens tjänst ihop med verkligheten i Europa idag?
Exakt. Och hittills i den här serien så har det varit ett stort fokus på BBC och public service unga dagar i det lilla nordvästra hörnet av Europa. Men den här gången så ska vi åka ut på en resa genom kontinenten.
Ja, ah, kul.
Verkligen. Jag tänkte vi ska börja med att dyka in i en av europeisk public service mest centrala uppgifter.
Just det, nyhetsjournalistiken.
Alltså det är ju jätteviktigt. Självklart jätteviktigt, men nej. Jag pratar såklart om det här. En för resten av världen totalt skogstokig och bizarr tv-händelse som heter Eurovision Song Contest. Det är ju här som den genomsnittliga svensken en gång om året får stifta bekantskap med i princip alla Europas public service-bolag. När de under vad som känns som en evighet kopplas upp mot miljontals tv-tittare.
Good evening, Europe!
För att ge poäng till sitt respektive lands favoritbidrag.
Ett national bunt, Tamara Taimoroan. Armenia!
It took me several years to really understand what this thing even was and why people wanted to watch it.
Alec Badenoch, mediehistoriker på universitetet i Utrecht, bor sedan flera år tillbaka i Nederländerna, men är, som ni hör, amerikan. Eurovision-cirkusen var en stor kulturell chock och det tog lång tid innan han fattade vad det var och varför någon överhuvudtaget ville se på det. Men till slut så lät han sig charmas. Och som medieforskare med fokus på public service så var det här spektaklet faktiskt väldigt intressant.
That's a good model for understanding public service broadcasting in the sense of, you know, they're trying to make it very public, very interactive. They're trying to bring everybody together.
I den här musiktävlingen manifesteras public service sekellånga uppdrag att underhålla, men upphöjt i 100. Och man gör anspråk på vad i allmänhetens tjänst för en allmänhet som plötsligt inte bara är ett enskilt land utan en hel kontinent. Arrangör för hela kalaset är Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, som, säger Alec Badenoch, hellre hade velat ägna sig åt andra grejer. Men som under decennier skapat ett monster som är svindyrt.
It ends up being, you know, having just this absurd amount of rules. It's this clunky thing.
Men helt onedläggningsbart.
If they could stop doing it they would, but they can't.
När EBU inte gör Eurovision driver de bland annat lobbyverksamhet för att främja europeiska public service mediers intressen. Mellan varven så publicerar de reklamfilmer som den här.
Today is victory in Europe day.
We broke the news of peace to Doreen. Brought Jakob man's first steps on the moon. And showed Alina the fall of the Berlin Wall.
Som handlar om hur de minsann organiserar ett stort gäng fria och oberoende public service-företag. Som är centrala för människors liv och deras möjlighet att få korrekt och opartisk information.
Celebrating 100 years of public service media. Keep media good. An initiative of the European Broadcasting Union and your public service media.
Men går man igenom listan över EBU:s medlemsföretag och skärskådar vilken grad av frihet från statlig inblandning de faktiskt har, är det många gånger rätt så deppig läsning.
The most progressive people in the EBU are quite embarrassed in fact by some of their members.
Ja, det finns de inom EBU som till och med skäms, säger Marius Dragomir. Han är chef för tankesmedjan Media and Journalism Research Center, som bland annat driver hemsidan State Media Monitor, En databas där idén är att man ska kunna gå in och söka upp i princip vilket offentligt finansierat medieföretag som helst och se om de är fria och oberoende eller om de är ett statskontrollerat propagandaverktyg. State Media Monitor grottar ner sig i organisationernas finansiering, styrning och redaktionella frihet och sätter sedan en etikett. Från independent public, oberoende public service på ena delen av skalan, till state controlled, alltså helt statskontrollerad på den andra. Det finns 7 olika kategorier man kan hamna i som visar graden av statlig kontroll. Men det centrala, det är ordet independent, säger Marius Dragomir. Det är det som trumfar allt. Det är det redaktionella oberoendet som är nyckeln för att kunna räknas som ett fullvärdigt medium i allmänhetens tjänst. Och State Media Monitors kategorisering visar ett tydligt geografiskt mönster. I Nord- och Västeuropa är de flesta public service-företag att betrakta som redaktionellt oberoende, från staten och regeringen. Allt från företag som BBC, som vi pratat till leda om i den här programserien, till isländska RUV, eller det här bolaget Sveriges Radio. Men ju längre öster och söderut man kommer, desto dystrare blir det. Medan Europas västländer efter andra världskriget började vidga betydelsen av public service genom att arrangera trevliga musiktävlingar, så var östblockets radio och tv till största del statskontrollerad kommunistisk propaganda, fram till Sovjets fall i början av 90-talet. Sen skulle de plötsligt övergå till att göra public service av västligt snitt.
Pretty much all of them wanted to convert their state media systems into public service companies after the fall of the Soviet Union.
Det säger sig självt att det inte är något som går på en eftermiddag.
And very few of them succeeded.
Gregory Farrell Lowe, professor i media- och kommunikationsvetenskap.
There is a few public service media companies in Eastern Central Europe, but not too many anymore. And Orbán has been especially successful in co-opting and capturing the entire media system in Hungary, which was at one point a bright light, a bright shining example of what's working, and no more.
Ungern var en gång i tiden ett av få lyckade exempel på att göra om tidigare kommunistradio till public service. Men sedan 2010 så har det gått i en helt annan riktning. Viktor Orbán och hans parti Fidesz genomförde en enorm mediereform och slog ihop alla public service-bolag och den statliga nyhetsbyrån motsvarande svenska TT till en enda organisation, MTVA. Tillsynen av verksamheten sköts av ett medieråd vars 5 medlemmar väljs ut direkt av Fidesz-regeringen. De i sin tur väljer generaldirektören och styrelsen för hela MTVA.
When you look at who sits on their boards, who funds them and who controls their editorial agenda, you have the government.
Ungern hävdar fortfarande att deras public service är just public service, i allmänhetens tjänst. Men regeringsföreträdare och partilojalister sitter ju på alla inflytelserika poster i organisationen, säger Marius Dragomir vid Media and Journalism Research Center. Han beskriver hur medarbetare från premiärministerns kontor kan höra av sig direkt till chefredaktören för Ungerns statliga nyhetsbyrå och diskutera vilka nyheter som borde uppmärksammas.
The editorial control is coming indirectly. You know, people being in touch on the phone with the editor in chief in the morning and telling them what to cover or how to, what titles to put on stories and all these things. This news agency is essential because they actually produce the news content that is then spread to television and radio, but also that content is going to private media.
Det pratas ju ibland om public service som bärande för demokratin, i sig självt nästan en garant för fri och oberoende journalistik. Men det räcker väl inte att något kallas för public service? Frågan är om medier i allmänhetens tjänst liksom måste kopiera BBCs 100-åriga exempel rakt av för att det ska räknas. Eller åtminstone plita ner några egna förhållningsregler som garanterar att man tjänar allmänheten och inte statsapparaten.
this is extremely important, especially in countries that don't have the tradition, to make sure that they remain independent. You actually need to adopt some rules that would prohibit, prevent governments from interfering with them.
Okej, Freddy, så länderna i Öst- och Centraleuropa befriades först från kommunismens Pravda-radio och försökte etablera fria, oberoende public service-företag. Men många av dem drogs tillbaka i gamla vanor.
Ja, det kan man verkligen säga. Det finns några få exempel på länder som haft stabila och oberoende public service-institutioner över längre tid. Länderna i Baltikum till exempel, eller Tjeckien är ett sånt exempel. Men annars så är det olika grader av statsmedia som vi har att göra med här.
Okej, och hur ser det ut om man blickar lite mer söderut mot Sydeuropa?
Ja, där är det faktiskt nästan lika deppigt, säger Marius Dragomir.
There is this trend and tendency among governments to think as public media as their own good. If I win the elections, this is becoming mine, which continues to this day.
Ja, det finns faktiskt en inställning hos många europeiska regeringar att public service-bolagen är en politisk tillgång. Något som tillhör den regering som för tillfället har makten. Spanska RTVE räknar State Media Monitor som helt statskontrollerad. Och italienska RAI faller under en speciell kategori som finns lite varstans i Europa som kallas Captured Public or State Media.
Okej, vilket innebär?
Alltså det är... Det innebär att det inte är helt statskontrollerat. Alltså kanske så är det inte till 100% finansierat av staten till exempel. Men regeringen hittar vägar att mer indirekt styra den redaktionella riktningen. Till exempel genom att ha makten att tillsätta sina gubbar på nyckelpositioner i företaget.
Just det, eller kvinnor kanske?
Inte så ofta kvinnor, men ibland. Och därigenom... Genom att lägga sina gubbar eller tjejor där kunna utöva påtryckningar på redaktionerna. Hmm. Och gemensamt för de länder som har public service-företag som räknas som just captured, alltså fångade på svenska, det är att de oftast inte har formaliserat det här med armlängdsavståndet. Det finns ingen extern översyn över hur man följer sitt public service-uppdrag och inget sändningstillstånd som säger att man måste vara redaktionellt oberoende. Det finns stora luckor, helt enkelt.
Just det, för sändningstillståndet är ju det sätt som Sveriges Radio till exempel styrs på, eller BBC. Eller...
Absolut, ja. Man har ett sändningstillstånd som stipulerar vissa saker och så kanske man har en extern översynsmyndighet eller grupp eller någonting som ser till att man förhåller sig till det här sändningstillståndet. Det är liksom en av de konstruktioner som ska göra att det är public service.
Mm. Att man styr män med en armlängds avstånd.
Exakt.
A government announcement causing shockwaves in Greece.
11 juni 2013. Grekland befinner sig i djup ekonomisk kris och behöver spara pengar. Regeringen bestämmer sig för en kontroversiell åtgärd och stänga ner public service-kanalen ERT.
The country's public broadcaster ERT is to close down almost immediately.
It took, as they say, an axe where they needed to do a scalpel.
En yxa där det kanske bara behövdes en skalpell, säger journalistikprofessorn Timios Saharopoulos.
So it closed it in order to reopen it in a reduced fashion.
Hela klubbet stängdes ner och skulle sen öppnas upp igen. Kraftigt nerbantat var tanken. Regeringen beskrev ERT som en citat fristad för slöseri och nedstängningen som en besparingsåtgärd inom ramen för kraven från EU och minska ner antalet offentliganställda i Grekland. Och det här har varit, ska man komma ihåg, ett rejält problem i Grekland med alldeles för många som jobbar i offentlig sektor.
Greece has always had an inflated number of public servants. In fact, at some point they didn't even know how many they had.
Men kritiker menade ganska direkt att det handlade om politik. Att regeringen nu tog tillfället i akt och tysta en obekväm och oberoende journalistisk röst. Protester och strejker bröt ut i motstånd mot nedstängningen.
Protesters have gathered outside the Greek embassy in Brussels to voice their anger at the government's decision to pull the plug on ERT. Demonstrators told Euronews that it was another example of how Greece...
EBUs president kallade beslutet för en våldshandling och den värsta sortens censur. Ganska snart bestämde Radio- och TV-unionen sig för att hjälpa ERT-journalisterna att sända vidare via EBU. Budskapet var att public service, som demokratins röst, inte fick tystas. Det där höll på i några månader.
Didn't last very long because within a year there were elections. A new party took over and reopened it again.
Ny regering med en ny inställning till ERT, så var de välkomna tillbaka.
Stå ert news. Ert news. Ivisis inedo.
Det här är talande för hur public service i Grekland ser ut, säger Timios Saharopoulos. Kopplingen mellan staten och radio- och tv-bolagen är så stark och skyddsvallarna mot påverkan så porösa att varje ny regering kan göra i princip vad de vill när de har makten. Stänga ner, öppna upp, tillsätta kompisar, sparka fiender.
Forever in the history of Greek broadcasting, politics and broadcasting were intermixed. There was no separation.
Greklands moderna historia är minst sagt kaotisk. Tysk ockupation under andra världskriget, efterföljt av inbördeskrig och decennier av militärdiktatur. Och genom allt detta har radio och TV varit ett viktigt verktyg för makten.
So when you have all these important political and economic events, the government wants to use every tool at its disposal to do what it wants to do. And broadcasting was always conceived as an important tool for every government and every political party. They all talk about independence, but it never fully achieved it.
När militärdiktaturen föll samman 1975 och Grekland blev en demokrati, försökte man också fixa till sin statsmedia, göra den till public service. Det kom till och med över folk från BBC och försökte berätta hur man bäst konstruerar ett redaktionellt oberoende gentemot statsmakten. Men till syvende och sist, säger Timios, ville ingen politiker bli av med sin megafon.
Never. No government, no political party ever wanted that. Because they wanted to use it for their own political purposes.
Det finns flera övertydliga exempel på regeringsinblandning i ERTs verksamhet, i synnerhet under 80- och 90-talet. Premiärminister Andreas Papandreou använde ERT som sin personliga PR-byrå. Och det ryktas att han vid ett tillfälle ringde in direkt till ERT från regeringsflyget och gav order om att sparka en högt uppsatt chef när en nyhet inte föll honom på läppen.
He called up from the airplane and fired the director of news. You know, I mean, so thank God we're past that to a great degree. But the mechanism is still there.
Ja, riktigt så här illa är det inte längre i Grekland. Förtroendet hos tittarna och lyssnarna är hyfsat högt. Och innehållet är förhållandevis oberoende och opartiskt. Men möjligheten att totalt ta över ERT finns fortfarande kvar.
Today probably is more independent than ever before, but the mechanism where they appoint directors and high-level personnel is still the same. So at any moment, any government can use it to its advantage. Sometimes it lets it freer than other times. You know, I mean, look what happened in Hungary. Some countries have guarantees, Sweden, Britain, and so forth. Some countries not very strong guarantees.
Så Öst- och Centraleuropa, delar av Sydeuropa, där är kanske public service inte riktigt public service som vi tänker det. De bolagen är känsliga för att plötsligt omvandlas från en dag till en annan till regeringsmegafoner och propagandavapen. Men de hundraåriga public service-bolagen hade det väl också klurigt med oberoendet i början. Och där fanns det ju också gott om politiker, typ Winston Churchill, som var redo att ta över hela klabbet. Kanske måste de unga public service-bolagen tillåtas att vandra en lika krokig väg för att bli de där institutionerna som ska bära demokratin. Så hur ser det ut här hos oss idag då? Är det så erfarna Väst- och Nordeuropa? Har vi verkligen fulländat konsten att göra radio och tv i allmänhetens tjänst?
Vi säger att vi ska göra en viss sak, att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Det här är Jürgen Wittfeldt, chefredaktör och ansvarig utgivare på tidskriften Kvartal, men tidigare mångårig och högprofilerad medarbetare på Sveriges Radio. Bland annat som programledare för Studio 1 i P1. Han klev in i radiohuset på Gärdet i Stockholm 1998 och började jobba på Ekot. Där och då reflekterade han inte svinmycket över själva grunduppdraget och göra radio i allmänhetens tjänst.
Jag tror inte jag var så djup kring det, utan det var så banalt att jag läste mycket Hamilton-romaner under en period i, liksom du vet, i tonåren. Och där framställdes alltid Ekot som det absolut finaste och bästa liksom, nyhetsprogrammet. Jag tror att jag var ganska påverkad av det. Det var liksom, det var hardcore. Det var inget TV, ytligt tv-trams, liksom, utan det var riktiga nyheter. För mig var det helt självklart att vi verkligen gjorde det som vi sa att vi skulle göra. Så det där smög sig väl på senare lite mer. Att gör vi verkligen det?
Med tiden börjar han grubbla allt mer. Vad är det som gör att vissa frågor är knepigare att rapportera om än andra?
Vi låg för nära någon form av... Det här är ju så svårt, va? Vi låg för nära någon form av anständighetskriterier som hade satts upp av kanske politiken då. Att det på något sätt fanns en osynlig vägg som bestämde vad som var okej att ta upp och inte. Och vad man borde och vad som gav ryggdunk och vad som gav kritik. Var det blev svårt att göra grejer och var det gick helt lätt och smidigt och bara gled igenom liksom. Den där processen intresserade mig mer och mer. Så här, varför ska man ha 5 genomlyssningar av ett inslag medan ett annat bara går rakt igenom? Det går inte till så att det kommer en kommissarie från liksom, riksdagshuset och berättar att nu har det gått för långt Wittfeldt, utan det är ju mycket mer subtilt ju. Vissa ämnen, vissa perspektiv möter mera motstånd bara. Det här, ja, man liksom identifierar det som kontroversiellt eller problematiskt. Och då blir det liksom en annan process än om du sjunger med änglarna och bara kör det som är förväntat.
Ett konkret exempel var när han och numera kvartalkollegan Magnus Thorén gjorde serien Föregångslandet i P1.
Det var ju en ganska intressant upplevelse bara hela den där, för det var ju egentligen ett uppdrag vi fick så här, typ lite så här från en chef som tyckte att vi är alldeles för entoniga, vi måste våga mer, kan inte ni göra något liksom? Vi fick väldigt fria händer.
Tanken med serien är att se Sverige, världens modernaste land, utifrån och pröva vår självbild som föregångsland, där vi i en internationell jämförelse placerar oss som de mest progressiva i inställningen till allt ifrån religion till barnuppfostran.
Så gjorde vi den där serien där den första delen hette De desillusionerade humanisterna och handlade om de som jobbade med ensamkommande. Att de tyckte att det var väldigt mycket saker som aldrig sades. Till exempel att många var inte minderåriga och många hade inte alls flytt från krig utan sökte ett bättre liv. Och sådana saker som är ganska etablerade idag. Cheferna hade ju så att säga beställt det, men det blev kontroversiellt i redaktionskollektivet.
Serien sändes efter många och nitiska genomlyssningar. Men internt, bland kollegorna, var det inte populärt.
Jag tror att man kände så här, not in my name, var det väldigt många, upplevde jag som kände. Varför gör vi det här?
Programmet gick över den där osynliga anständighetsgränsen som Jürgen upplevde.
Det var känsligt på riktigt. Det blev början på slutet på min tid på Sveriges Radio, så kan man nog säga.
Jürgen Wittfeldt lämnade Sveriges Radio 2017, efter nästan 20 år. Och trots kritiken så är han fortfarande en stor konsument av public service. Och skulle avgiften vara frivillig och inte tvingande som nu, så skulle han välja att pröjsa för SVT framför Netflix 7 av 7 dagar i veckan, säger han. Men när han nu ser verksamheten utifrån funderar han ju på de där stora orden som är så självklara när man jobbar där. Oberoende är ett sånt ord. Men är det ens möjligt att helt och hållet vara det när man de facto på så många sätt är beroende av staten?
Av och till så var det ju högprofilerade chefer eller tidigare chefer som jobbade som lobbyister gentemot politiken. Och det var ju rationellt, antar jag, utifrån SRs perspektiv för att föra fram sina frågor och maximera chansen till stora eller oförändrade anslag och förhoppningsvis långa tillståndsperioder. Och tror jag liksom maximera den egna friheten, antar jag, var deras mål. Så lite politisk inblandning som möjligt. Men det blir ju ändå att du ger in i det där.
I politiken?
Ja, det blir ju det. Mm. Det är en följd av modellen som är så ofrånkomlig. Den hand som föder dig kommer du alltid att ha den relationen till, vare sig du vill det eller inte. Sen kan man liksom göra massa fina omskrivningar om oberoende och annat, men det ser ut som det gör.
Tror du att det här uppdraget, det här väldigt storvulna, nästan omänskliga på ett sätt uppdraget, alltså går det att få till?
Alltså hur ska man ens mäta liksom, vad är det att få till det då? Man kan väl bara lägga sig på olika grader av att lyckas eller misslyckas. Det går ju att sträva efter det, absolut. Jag är mer inne på i det liksom landskap som nu växer fram, funkar det liksom att ha en mediekanal som alla måste betala för, vare sig de gillar eller inte, och som dessutom har den här idén att det ska vara en lägereld för hela nationen. Jag undrar om inte den modellen har passerat bäst för det, faktiskt. Tyvärr kanske jag ska säga, men så som verkligheten ser ut.
Hey, really did sense that it was over.
Det här är Michael Tracy, professor emeritus i mediestudier på Colorado-universitetet.
Public broadcasting was always going to be doomed.
Han tror att public service som fenomen är rökt, finito. Och det har han trott länge. Redan 1998, samma år som Jörgen Wittfeldt klev in på Ekot, skrev Tracy en bok med den braskande titeln The Decline and Fall of Public Service Broadcasting.
I don't know of any public broadcaster now that isn't in some shape or form in a kind of slow motion crisis. I just don't.
Han började tänka på public service som en företeelse som ligger i respirator redan i början av 80-talet, när den nytillträdde presidenten i USA, Ronald Reagan, tillsatte Mark Fowler som ordförande för FCC, USAs kommunikationsmyndighet. Myndigheten som bland annat tar hand om frågor om radio och tv. Sen 30-talet hade FCC haft ett regelverk på plats som ställde krav på radio- och tv-kanaler att förhålla sig till allmänintresset. Ja, i någon mån bedriva public service, trots sina kommersiella anspråk. Men Mark Fowler ville ändra på det här, som han ansåg begränsade yttrande- och marknadsfriheten.
And Fowler gave a speech in 1981, which I took to be a major turning point in not just in American broadcasting, but global broadcasting.
Mark Fowler sa att i alla andra marknader vill vi ha mycket konkurrens och mycket frihet, så varför inte inom tv och radio? Mest känd har den här formuleringen blivit. Vi borde inte se på en tv-apparat som mer än en brödrost med bilder.
He said, from now on, the public interest is that which the public is interested in. From now on, the public interest is that in which the public is interested in. That's a complete philosophical inversion and the antithesis of public broadcasting.
Ja, en antites till public service-tanken, som den formulerades för 100 år sedan av den allvarsamme skotten John Reith. Att inte nödvändigtvis ge allmänheten vad den vill ha, utan vad den behöver. En ålderdomlig paternalistisk idé, absolut, men fortfarande en viktig och högst giltig idé, tycker Michael Tracy.
It was driven by a concept that there is such a thing as a public good, there is such a thing as a public interest, and those are worth pursuing. And that is what has been fundamentally challenged.
Det har gått nästan 30 år sedan han skrev sin bok om att public service kommer försvinna. Men att du lyssnar på det här programmet i Sveriges Radio P1 just nu är ju ett bevis på att det åtminstone inte hänt än. Men runt om i världen går ju diskussionen varm. Behövs verkligen public service i ett modernt samhälle? Ska vi verkligen ha det? Och kanske framför allt, sätter vi fortfarande ett högt värde på den här 100 år gamla idén?
That process is underway everywhere, rethinking. I think basically, do we value public service values anymore? And I don't think we do.
Att public service-bolag runt om i Europa befinner sig i olika grader av kris, det har vi ju hört flera exempel på. Drakoniska medielagar i länder som Ungern och Polen har omvandlat public service till statsmedia. I Sydeuropa är public service som en pingisboll som skjuts mellan oberoende och statskontroll.
Looking at the overall picture, I think there is a stronger influence of the state in the media, and I expect that to continue.
Marius Dragomir på tankesmedjan Media and Journalism Research Center ser också hur bolagen i det annars så trygga Nord- och Västeuropa har mörka moln på horisonten.
What is really worrying to me are various signs in Western Europe where various political forces are trying to dismantle the public media independent as we know it.
Förtroendet för public service är generellt sett högt i de länder där det funkar som bäst och funnits som längst. I Sverige hamnar SVT och SR alltid i topp när SOM-institutet mäter förtroendet för svenska medier. Här är inte Marius Dragomir så orolig över direkt statlig inblandning i det redaktionella, utan här rör frågan snarare finansieringen. Genom att på flera håll göra om licensavgiften till en skatt får politiker större möjligheter att skära ner kraftigt och på sikt göra public service helt obsolet, tror Marius Dragomir.
The moment you lose the public funding model, you cannot come back after 3 years and tell people again you have to pay for this. So politicians have to be very careful about that because they can destroy the service. And to me, this is the most dramatic trend that I can see now.
I Danmark bantades public service ner med en femtedel för bara några år sedan. Flera kanaler behövde läggas ner. Hundratals tjänster försvann. I Finland har stora nedskärningar klubbats igenom i riksdagen. En halv miljard måste sparas in bara det närmsta året. Och i USA, som ju brukar inspirera resten av västvärlden, har ju Donald Trump sagt att han vill strypa all finansiering till den redan ganska pluttiga public service de har där.
Cutting funding for NPR and PBS. What more can you tell us about that?
Craig, you're right. The president ordering the end of federal funding for both public news outlets, which the White House in the past has accused of bias.
Mot bakgrund av det här, hur står det då till i Sverige? Har public service-cheferna fog för de brösttoner som vi hörde i början av det här programmet?
Om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio?
Nej, Sverige tillhör faktiskt ett av undantagen. Public service-bolagen kommer att få mer pengar de kommande 8 åren än de får nu. Men det är sant att SVT, SR och UR också kommer behöva spara när kostnaderna ökar mer än intäkterna. I synnerhet på grund av ett ökat beredskapsuppdrag. Men i en internationell jämförelse har svensk public service inte fått en svältkur.
När det kommer till sparkrav och sådär, det tonläge som kommer upp då som att det nästan är ett hot mot demokratin att det ska sparas. För oss som jobbar i såna här organisationer där man måste dra in sina egna resurser, det blir faktiskt lite roligt, det blir som satir nästan.
Det finns ju de som tycker att det vore bättre att förändra public service i grunden. Göra det radikalt mindre och uppdraget smalare. Men det verkar vara en fråga som för tillfället är politiskt stendöd. Det kommer inte hända nu i alla fall. Inte innan 2033. Ett problem med gamla institutioner som lever på anslagspengar, det är att de kan tappa riktningen, säger professor Gregory Farrell Lowe.
It certainly is true that they're too self-serving.
Fokusera för mycket på att bevara sig själva, sina tusentals anställda, sina av staten givna privilegier och glömma bort sitt grunduppdrag.
The problem with the organization is that its own internal interests and longevity can begin to outweigh the principle and ethos, which is the orientation. All of that's true.
Men själva uppdraget, ambitionen att tjäna allmänheten, som formulerades i en tid när det första kommersiella flyget ganska nyss hade gjort sin jungfruresa. Är det verkligen något att bevara? Eller finns det liksom för många allmänheter idag för att kunna motivera det?
I think right now we are living in a moment when we need public anything we can possibly get.
Alec Badenoch på universitetet i Utrecht tycker att idén om ett gemensamt projekt är mer aktuellt nu än någonsin tidigare.
So any institution right now where the public genuinely can possibly feel that they have a stake in it, that it's there for them, that it is not owned by, you know, at a moment when much of the internet is suddenly these giant billionaire companies, we absolutely need institutions that are accountable to everybody.
Det är väldigt få saker som vi tar del av idag som vi har något inflytande över, säger Alec Badenoch. På sociala medier har användarna gått från kunder till att bli själva produkten. Data som säljs mellan olika multinationella techbolag. Allt som på något sätt är public, och formellt i alla fall, ska stå till svars inför allmänheten, inför sina användare eller publik, blir i det sammanhanget en sorts motvikt, säger Alec Badenoch.
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible.
Public service är ett omöjligt uppdrag.
It's impossible to get it right.
Men det, säger Alec Badenoch, kanske är styrkan.
And I see that as their strength. They are a source of absolutely constant debate. You know, how do you do this?
Vissa hatar det. Vissa älskar det. Vissa tycker att det är för dyrt, för smalt, för brett, för ängsligt, för vänster. Public service är ständigt omdiskuterat. Om vi ska fortsätta ha det, så måste grundpelarna, de stora orden, alltid omprövas. Hur är man opartisk egentligen? Och går det ens? Hur uppnår man oberoende från den hand som föder den? Och vilken allmänhet är det man tjänar?
The debates surrounding public service broadcasting and what it should be are a healthy part of a society. And you can't have those debates if you don't have public service broadcasting. So that's kind of, you know, that's my feeling, is that its fragility is its strength. I will stop this recording now in 3, 2, 1.
Du har lyssnat på Omöjligt uppdrag om framväxten av public service i Europa. Den som har gjort programmet är Freddy Rammel, exekutiv producent Anna Johannesen. Bakom ljudmixen står Johan Hörnqvist och själv heter jag Martin Wiklin. Omöjligt uppdrag är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
P1-dokumentär.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i Sverige.
P1-dokumentär, söndag efter 3-nyheterna.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Den här dokumentären av Åsa Furuhagen hör du alltså söndag eftermiddag efter 3 i P1. Och programmet finns redan nu för lyssning i appen Sveriges Radio Play, P1 Dokumentär.
Ophelia, hej älskling!
Hamlet, en komisk tragedi i tre delar.
Ja, men see you in hell, Hamlet.
Nej, vänta, du går ingenstans. Min buffrande skärmsläckare.
Av Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso.
Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen. Det är väl allt jag har kvar. Allt annat är borta.
Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son, men jag dog inte. Jag blev mördad.
Vad fan säger du?
Det är faktiskt en jävla skillnad.
Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
Är det verkligen sant? Var det ett mord?
Det är ett mord, presens. Mordet har aldrig slut. Och nu inleder vi arbetet med Operation Hämnd. En förnedringsritual i två steg.
Följ scenen i appen Sveriges Radio Play. Och glöm inte att sätta på pushnotiser. Så missar du inte när vi släpper nästa serie.
Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre. Lilla nekros.
Tredje delen av den här nytolkningen av Hamlet hör vi här i P1 imorgon eftermiddag efter 4. Det blir en kamp mellan komiker i landskampen om en kvart. Först får vi nyheter i P1.
Här är kvart i sex ekot. Spänningen mellan Donald Trump och Elon Musk växer. 30 mobiltelefonmaster längs E22 har utsatts för sabotage. Biståndsministern kallar miljöpartister för tomtar och troll. Och fågellivet i fjällen håller på att förändras. Det är rubrikerna ikväll. Per Edberg i studion. Ja, ordkriget mellan USAs president Donald Trump och hans tidigare nära medarbetare Tesla-miljardären Elon Musk har trappats upp. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
Ja, det senaste är att det har varit medierapporter här i USA om ett eventuellt möte idag mellan Musk och Trump för att försöka lappa ihop relationen. Men Donald Trump säger nu att det kommer inte hända. Han kommer istället med nya attacker mot Elon Musk och säger att Musk har tappat förståndet. Så man kan väl konstatera att det här förhållandet mellan Trump och Musk är över och anklagelserna fullkomligt haglar från båda håll. Där Trump har kallat Musk för galen, han har hotat dra in alla statliga kontrakt för Musks bolag, kontrakt som är värda miljarder dollar. Och Elon Musk har anklagat Donald Trump för att ljuga. Han har också hävdat att Trump har kopplingar till sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Han har uppmanat till riksrätt mot Donald Trump. Så att det är ju en öppen fejd som pågår med höga insatser.
Kan du hjälpa oss att förstå vad det här bråket egentligen beror på?
Ja, det här har eskalerat snabbt. Så sent som förra veckan var Elon Musk fortfarande en av Trumps närmaste medarbetare. Och han har ju drivit igenom stora och omstridda nedskärningar. Men han avslutade sitt uppdrag för Trump för en vecka sedan och tackades av i ovala rummet. Och då var det lovord från Trumps sida. Han kallade Elon Musk för briljant. Men efter det har Musk gått ut offentligt med hård kritik mot Donald Trumps budget. Det här budgetförslaget som nu ligger i senaten för omröstning. Musk har sågat det förslaget totalt, säger att det kommer skada USA och öka budgetunderskottet. Och det har gjort Donald Trump minst sagt frustrerad.
Och att de här båda herrarna då är fullständigt i luven på varandra just nu, kan det få några konsekvenser tror du?
Ja, det här har ju varit en unik politisk relation. Världens rikaste man och en av världens mäktigaste män som tillsammans har varit ett ganska udda politiskt power couple med ömsesidig beundran för varandra. Och nu när den här relationen har övergått i smutskastning så kan det få ekonomiska och politiska konsekvenser. Elon Musk föreslår till exempel ett nytt politiskt parti i USA. Och han försöker också slå in en kil mellan vicepresidenten J.D. Vance och Donald Trump. Musk säger att J.D. Vance borde bli president. Och ekonomiskt kan det få betydelse om de här miljardkontrakten med Musks rymdföretag till exempel verkligen sägs upp. Så att det här väldigt offentliga och såriga uppbrottet som utspelas nu, det kan få konsekvenser framåt för amerikansk politik.
Gina Lindberg i Washington. Sverige nu, ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22 har utsatts för sabotage. Rapporter om sabotagen började komma in för ungefär en månad sedan enligt Roger Gustafsson vid Post- och telestyrelsen.
Man har haft sönder teknisk utrustning och det är allvarligt med den här typen av incidenter. Men vi får se på polisens utredning hur stora problem det här har varit.
Ja, polisen utreder nu angreppen mot 30-talet telemaster av vilka nästan samtliga står längs E22 mellan Kalmar och Norrköping. SVT har granskat sabotagen och beskriver att angriparna inte stulit något men klipper sönder kablar och förstör säkringar vid masterna. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, ser enligt SVT hur incidenter som de här har ökat kraftigt i antal under det senaste året. Kriminalkommissarie Håkan Wessung är chef för grova brott vid polisen i Kalmar och leder en grupp utredare som arbetar med fallen i Småland och Östergötland. Han säger att det ännu är för tidigt att spekulera om motiven bakom händelserna och är även i övrigt förtegen om utredningen i stort.
Det handlar om mobiltelefonmaster, det är vad jag kan säga i nuläget.
Den här kopplingen till E22, vad kan du säga om den?
Det har jag inga kommentarer om. För detaljer från förundersökningen brukar vi vara försiktiga med innan vi har hela bilden.
Reportrar Erika Norberg vid P4 Kalmar och Anders Wennersten. Vi vänder blicken mot Gaza nu. Över hela den muslimska världen firas idag högtiden Eid al-Adha. Men i Gaza råder ingen feststämning. Nödhjälpen kommer inte fram som den ska och de israeliska anfallen fortsätter, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent.
Den har präglats av intensiva attacker. Folk i Gaza berättar att de vaknade till flyganfall och artilleribeskjutning. Särskilt intensivt har det varit i norra Gaza och det kunde jag både höra och se när jag var för ett par timmar sedan där nära gränsen till Gaza. Där man kunde höra dova dunsar från när bomber föll över Gaza och se rökpelare stiga upp. 35 människor har dödats sen gryningen enligt Gazas sjukhus. Nya evakueringsorder har utfärdats av den israeliska armén särskilt i norra Gaza som många familjer har idag igen tvingas lämna sina hem eller sina tält och fly.
Eid al-Adha brukar ju annars betraktas som en glädjehögtid. Hur hanterar folk det när den infaller mitt under brinnande krig? Vad säger folk?
Ja, de säger att det är en dag av sorg då man påminns om att ja, det onormala livet de lever. Om hur det var innan kriget, om det de hade. Mycket handlar kring barnen under Eid al-Adha. Så som det är i alla högtider överallt i världen. Där barn ja, får presenter och muslimska barn brukar få pengar och nya kläder under Eid al-Adha. Vår medarbetare Bara Lafi pratade med 9-åriga Saad. Vi kan höra vad hon sa.
انا سعاد من قطاع غزة عمري 9 سنوات احنا مطمنين نخلص الحرب وانا مشتاق كل العلب بس الناس بتموت.
Ja, Saad berättar här att hon hoppas att kriget tar slut och hon var extra ledsen över att hon inte fick någon ny klänning idag så som hon brukade få innan kriget.
Och samtidigt har ju kommit många larm om hunger och till och med svält i Gaza. Vad säger du? Hur akut är läget?
Ja, det är ju trots att världen har uppmanat Israel att öppna gränsövergångarna, låta mat komma in, så har det inte kommit tillräckligt med mat. Och FN, till exempel OCHA, samordningsorganet för humanitär hjälp, släppte en rapport igår där man som visar att 2700 barn under 5 år har akut undernäring. Bara under andra hälften av maj har man kunnat diagnostisera de här barnen. Så det är väldigt, väldigt allvarligt för både barn och andra svaga grupper.
rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vänsterpartiet KU-anmäler bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa för ministerstyre på grund av det indragna stödet till FN-organet UNRWA, alltså FNs organ för att hjälpa palestinska flyktingar i Gaza. Så här säger Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Lotta Jonsson Fornarve.
Ja, det har vi gjort därför att vi anser att ministern gjort sig skyldig till ministerstyre när UD tydligen har gått in och stoppat myndighetens sida för att skicka katastrofstöd till Gaza som man då ville göra. Och att UD på det sättet lägger sig i myndighetens beslut, det här är ju faktiskt ministerstyre och emot grundlagen.
Anmälan kommer efter att Benjamin Dosa har medverkat i SVTs intervjuprogram 30 minuter. Där framkom att Sida i våras ville skicka 30 miljoner kronor till Gaza via UNRWA i humanitärt stöd. Men enligt loggar som SVT tagit del av så ska statssekreterare Diana Janse i sms försökt påverka hur Sida hanterat ärendet. Några dagar senare kom beskedet från Sida att inga pengar skulle betalas ut. Det är inga uppgifter som jag känner till och det är också Sida som självständigt fattar sina egna beslut vad gäller UNRWA, sade Benjamin Dosa till SVT. Miljöpartiet kräver att biståndsminister Benjamin Dosa avgår. Bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa svarar nu på avgångskravet från Miljöpartiet. Dosa avfärdar kritiken och menar att politiker nu försöker använda konflikten i Mellanöstern för att piska upp konflikter mellan grupper i Sverige. Benjamin Dosa skriver till Ekot citat: "Bara 4 länder på hela jordklotet ger just nu mer än Sverige till hjälpinsatser i Gaza. Vi är rekordstora men det är uppenbart att Miljöpartiet inte bryr sig om sak utan bara om partipolitiskt utspel. Miljöpartiet, ett parti som mest är sammansatt av tomtar och troll, borde fokusera mer på hur vi tillsammans kan få med oss fler EU-länder." Slutcitat.
Reporter Martin Nilsson. En ny opinionsmätning visar att väljarna verkar vara rätt missnöjda med det jobb regeringen gör just nu. På nästan samtliga områden får regeringen dåliga omdömen med ett undantag, nämligen utrikes- och säkerhetspolitiken. Per-Ole Tryggvason vid Indikator.
Och när det kommer till hur väljarna ser på utrikes- och säkerhetspolitik så är det här regeringens stora tillgång. Här är det fler som tycker att regeringen gör ett bra än ett dåligt jobb.
53% tycker att regeringen är bra på utrikes- och säkerhetspolitik. Men av dem är det bara 9% som tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb.
Ja, även om det här då är regeringens bästa fråga så är det ljummet godkänt.
Mätningen är gjord i maj månad då mycket hände på utrikesdepartementet. Journalisten Joakim Medin släpptes ur turkiskt fängelse och regeringens nationella säkerhetsrådgivare tvingades avgå timmar efter att han utnämnts av regeringen. Mycket av den inrikespolitiska debatten handlade också om regeringens förhållningssätt till Israels krig i Gaza. Men Per-Ole Skog Tryggvarsson kan inte svara på om dessa händelser påverkat opinionen.
I och med att det här är första gången som vi ställer frågan på det här sättet så är det svårt att veta om de många händelser som har hänt den senaste månaden påverkar hur väljarna ser på regeringens hantering av frågan.
När det gäller den ekonomiska politiken tycker 46% att regeringen gör ett bra jobb. På samtliga andra områden, skola, vård, klimat, integration och brottsbekämpning, svarar en tydlig majoritet att regeringen gör ett dåligt jobb.
Att man är långt ifrån nöjd med hur regeringen hanterar dessa här utmaningar. Och det här får ju konsekvenser för regeringen som har det minst sagt kämpigt med sitt väljarstöd.
Reporter Johanna Sjövall. Norge följer nu Sveriges exempel och inför en samtyckeslag. En stor majoritet i Stortinget sa idag ja till den här lagen som innebär att sex med en person som inte har uttryckt sitt samtycke är våldtäkt. Förutom Sverige har även Danmark, Island och Finland tidigare infört snarlika lagar de senaste åren. Fågellivet i de svenska fjällen ser ut att vara på väg att förändras. De traditionella fjällfåglarna trivs allt sämre och fåglar som vanligtvis hållit sig längre söderut har flyttat norrut.
Ja, vi ser en liten förändring i fågelpopulationen. där flera arter som är relaterat mer till skogsarter börjar kliva upp i fjällen.
Darius Stratsevicius är inventerare på Länsstyrelsen i Västerbotten.
Och troligen det beror på viss klimatförändring, för det blev lite varmare uppe i fjällen.
Rapporten bygger på data från över 200 fågelrutter i den svenska fjällkedjan mellan åren 2002 och 2022. Och under den perioden har fågelfaunan i fjällen totalt sett blivit varmare. Det vill säga, det har gått bättre för arter som trivs i varmare klimat jämfört med arter som trivs i kallare klimat. Domherre och gransångare är två mer varma arter som har blivit vanligare, medan de typiska fjällfåglarna lappsparv och blåhake har minskat, säger Darius Stratsevicius.
I längden det kan faktiskt bli så att vissa fågelarter som präglat fjällfåglar ska försvinna. Eller minska kraftigt gentalet.
Och reporter här var Anna Burén vid P4 Västerbotten. Till sist vädret. Ikväll och i natt får större delen av landet molnigt med en del skurar. Över Svealand och södra Norrland lite mer intensivt regn. Imorgon Götaland, först lokala skurar men sen uppehåll utom i Skåne där det blir regn mot eftermiddagen, 13-18 grader. Svealand, molnigt och i norr regn som drar bort, under eftermiddagen lite sol, 12-17 grader. Södra Norrland, mulet och tidvis regn och 3-13 grader. Norra Norrland, mulet och regn som rör sig norrut, 9-14 grader i fjällen, svalare. Producent ikväll, Emil Östman.
Hej, underbara människor och välkomna till Landskampen i P1 på självaste nationaldagen, tidigare svenska flaggans dag. Och från 2005 även en ledig dag eftersom man då insett hur oerhört lång tid det tar för den moderna elastangenerationen att få på sig folkdräkt. Har någon av er provat?
Inte de nya, om de är elastan.
Nej, tvärtom.
De är gamla, ja.
Dåligt,
stumma.
Dåligt skämt.
Nej, nej.
Jag menar, vi är så vana vid trikådian, ja. Så när vi ska sätta på oss ullväst, eller ylleväst ska jag väl säga, väst, ylletyg, eller kanske knätofs. Alltså, har du haft folkdräkt?
Nej, inte vad jag vet.
Off-brand.
Förlåt, vi ska presentera er, för att här sitter jag och babblar om nationaldagen. Tack för att ni är här på nationaldagen.
Tack så jättemycket.
Tack. I lag Jossan och Adrian så har vi stjärnkomikern och musikern Josefin Johansson och manusförfattarstjärnan Adrian Boberg.
Ja,
wow, där har vi er.
Hallå där.
I lag Fredrik och Elin så har vi stjärnkomikerna Fredrik Boltes och Elin Almén. Välkomna tillbaka.
Tackar.
Vad roligt. Och vi domar pulpeten, eller kanske till och med bakom. Hur står du idag egentligen, Sara?
Jag sitter här på en stol. Ja.
Jag försöker alltid måla bilder. Man kan göra det själv i huvudet. Sara Lövestam.
Ja,
hej.
Hejsan.
Vad härligt.
Kul att vara här.
Ja, vet du vad vi ska göra nu?
Ska vi leka en lek?
Ja, vi ska leka Landskampen. Och då börjar vi med att lyssna på era knappar om Elin och Fredrik börjar.
Och då låter det så här.
Ja. Oh. Oh, oh, nej, wow. Det kändes avbrutet ju. Men knappen ska ju vara kort. Hörde ni vilken låt det var?
Ja, oh, jag letade i mitt lilla bibliotek. Det var som att jag hade en intern Shazam som letade igenom alla låtarna.
When a man loves a woman.
Jag tänkte på Eric Cartman som sjunger Catch me if you can, men det är inte den. Men det var likt.
Allt ni säger och sjunger kan vi göra knappar av. Mm. Det är ju bra att höra.
Just det, ja.
Men det är inte rätt.
Nej, det är en anthem. Ja, ni vet från Chess. Där har vi den.
Ah, exakt. Men väldigt
rätt text också.
Tommy Körberg kom in i salongen.
Ja, kände alla hur närvarande han var.
Det lustiga var att det här var Johan Lönnestam. För han blev i lördags svensk mästare i karaoke.
Oj!
Nu vaknade ni till.
Ja, verkligen.
Ja, slut på skojet.
Det respekterar jag verkligen.
Det borde bli en olympisk gren.
Mm. Ja, men var det samtidigt som Aufguss SM alltså?
Vad hette det?
Aufguss.
Kom igen.
Aufguss. Nu har vifter i bastu med handduk och så vidare. Det var i Helsingborg.
Ja, det kanske krockade. Man kunde inte vara på båda. Man kunde...
Men samma musik på båda i alla fall.
Men det här var också i Helsingborg. Så eventuellt var det ett samtida event. Som...
Man har SM-vecka väl. Man bara, vi har SM i alla halvstora sporter för att vara samma vecka. Ju.
Heter det SM-vecka? Är det både vinter och sommar då? För jag har märkt att det var också i vintras.
Det finns så många SM så att Varje vecka är det flera.
Tack Sara.
Äntligen. Jag. Och jag skulle vilja höra knappen igen nu när vi vet att det här är karaoke.
En sats i karaoke. Pipa på honom.
Jag vill vända mig till Sara. Varför vill du... Tycker du att det är för bra för karaoke?
Lite för bra.
Ja, för karaoke ska ju låta så här. Mamma Mia, hög musik, tack! Ja, det här var från samma program, va? Ja. Här, alla är människor som gör det här. Man kan inte tro att det är samma art. Nej. Men den ena var Johan Lönnestam, den andra är två programledare från TV4 morgon.
Men de är anonymiserade.
Ja, ska jag säga att det är Maria Forsblom och Martin Järg?
Nej, säg inte det.
Nej, jag säger det. Den knappen har ni. Vad är er karaoke-låt?
Den här Inkommer Gösta.
Finns den som karaoke?
Ja, på Gröna Jägaren.
Det är där det händer.
Jajamän.
Wow, det är alltså en krog i Stockholm som man bara går till om man
har sånglust.
Har sånglust eller
annan typ av lust. Insert
som bara kan ni ta bort från min inledning. Man går bara, dit om man vill.
Eller om man vill sakna livslust också.
Exakt.
Jag har ju ett förflutet som reggae-sångare. Långa blonda dreadlocks. Jag har gjort 400 spelningar i 12 länder. 7 miljoner streams på Spotify. Men jag skäms lite för det, så jag brukar inte skryta om det. Men när det är karaoke, då får man ju liksom sjunga Shaggy's It Wasn't Me på sin liksom bästa patwa, och ingen kan tycka att det är fult att göra det. Så det är min karaoke-låt.
Wow, det här var en bra fråga till ett härligt startfält. Jossan och Adrian, vad är era karaoke-go-to?
Jag tycker det är så svårt eftersom, men alltså, om man har någorlunda musikambitioner, så tycker jag att karaoke känns som fusk då, om man helt plötsligt ska gå så ursäkta mig, symfoni. Alltså det är så verkligen. Men så brukar jag ta låtar som jag absolut inte kan, och så ser jag var jag hamnar.
Ja, men det är för att du har en musikalisk kärna. Det hade varit omöjligt för vissa, jag säger inga.
Okej, okay. När jag och Emma Klyckar har druckit lite brukar vi sjunga When You Believe with News to
Mark. Det är svårt.
Jag kör ju exakt samma strategi som dig, fast jag har mycket bredare utbud.
Är det som i golf, man har ett visst handikapp och så är det som det jämnar ut. Så man kan man sjunga lite, då måste man ta vet, I Will Always Love You.
Ja,
eller något
alltså, riktigt svårt. Ja.
För att hamna på samma nivå som vi som tar Inkommer Gösta. Förlåt, Adrian.
Ja, det är därför min är Hon kommer med solsken till mig, ja. Med Östen med resten.
Kanske jag kan få sjunga med dig någon gång?
Jättegärna, Annika. Vad gör du sen?
Ja, nej, jag är med dig. Ja, jag är på Gröna Jägaren. Det här är slut.
Det känns som en jättebra låt att få folk att klappa med. Att folk blir glada av att få ställa sig och göra den där klappen.
Ja, de klappar både före, efter och under.
Nej, blanda ihop det.
Men visst, absolut.
Jag vet vad Sara har.
Men det är hemligt.
Aha.
För att ingen ska sno den.
Okay.
Det är så bra karaoke.
Det är som ett bra svampställe.
Wow, kan du säga din näst bästa?
Nej, jag har,
ja,
nej, men ja, sen så har jag andra These Boots Are Made For Walking.
Okej. Okay. Mm. Kul.
Rockigt.
Ni är alla väldigt coola och kan förmodligen vara med i karaoke sen nästa år. Han ska tävla i VM som kommer äga rum i Bangkok, står det här också.
Oj, när då? Jag bokar biljetter nu.
Samma vecka som bastutävlingen där.
Ja, typiskt.
Då kan han nu sjunga från Chess.
Ja.
One Night in Bangkok.
Jag vet.
Ja,
och gud vad du tänker bra nu.
Ja.
Det är en musikal ungdomar som fanns.
Ja, ja, tack.
Eller så. Fan, tror jag yngst här.
Okej, ska vi lyssna?
Ingen fara.
Ska vi lyssna på er knapp? Adrian och Jossan.
Ja.
Nej,
vad kul. Ni blev ni glada.
Verkligen.
Kul att man blir så glad av den trafik.
vad är det för fel på Essingeleden?
Det är så här, felet är, tycker vissa. Jag står som vanligt objektiv som en bergstopp.
Visst.
Den läggs ner nu, den här.
Va?
Nej.
Den har lagts ner sedan 3 juni.
Nej.
Nu låter det så här.
Oj. Mycket gladare.
Ja, då var det trafikinformation utanför Värnamo.
Nej, det är inte det jag måste säga. Det är alltså inte det. Det är inget som har hänt.
Värnamo är jättetrevligt och vi ger gärna
det. Men är det då... Har du någon anledning till det, Annika?
Ja, att den har lagts ner och nya har kommit.
Ja, men varför har den lagts ner? Är det för att den låter för mycket som en biltuta?
Nej,
och att man blir lite distraherad?
Det är för att...
Gick licensen ut?
Nej, utan det här var för att man gjorde om ljudbilden i P4 i stort. Okay. Och då passar den här bättre in enligt förstås i påarna.
Gud vad det låter dramatiskt.
Nej, förstås, det var kanalcheferna, inte förstås i påarna. Tydligen är det två olika saker enligt min producent Rille Närbe.
Var det som när de la ner Chickan också? Att alla grät floder?
Folk är förtvivlade.
Du, Chickan, det är alltså det här Chicket Cow Wow i P1. Och vad heter det? Den här har de också lagt ner för länge sedan. Pling! pling, pling, pling.
Åh, den är god, ja.
Det var så lång svans på den. Ja. Man kunde säga, jag klockan är ett, här är ekot. Alltså,
den är kvar.
Nej, den låter ju inte så.
Vet du vad, det låter inte som du kommer att gå så bra i landskampen. Det här är en nyhetssignatur.
Det är mycket. Ja.
Grattis Elin, du har valt din partner med omsorg.
Det är inte så långsamt längre som det var förr i tiden.
Vet ni
allt
vad?
Går ju snabbare.
Ja, det visst går så det fort så? För mig, jag hinner inte med längre.
Nej, därför rusar vi vidare. Ni kommer strax få använda knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Fredrik, nu kan du lyssna upp lite när vi lyssnar på den här första ljuddelen. Vi ska börja med att Ekoredaktionen i veckan verkligen har kommit ut som den av Sveriges Radios redaktioner som är mest självförhärligande.
Här är egot.
Här är egot.
Det lät väl ingenting som det jag gjorde med.
Nej,
det var du låg kanske lite
när
fel i ton.
De bytte till den här och det blev uppror då. Så kanske det var. Så måste det ha varit. Jag tror att året var 2009. Något